Välkomna till Kulturnyheterna. Ja, den danska högerextrema politikern Rasmus Paludan planerar en koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm i helgen. Men avgiften för ansökan om demonstrationstillstånd betalades av journalisten Chang Frick. Det avslöjar tidningen Syre idag. Han är ägare till nyhetssajten Nyheter Idag och programledare i SD-finansierade YouTube-kanalen Riks. Frågan är var gränsen går mellan journalistik och aktivism.
Åh, men titta vem som är här.
Kolla, han har blivit smal. Jag ser nästan ingen ölmage.
You do look a bit thinner.
Nej, men visst har han gått ner.
Är det så här tjejkomplimang? Att egentligen syns det ingen skillnad, men man säger så bara för att man ska vara lite tjej och supportive sådär.
Nej, men det finns... Ja, man
kan
ser
väl vara killigt
lite
också.
Hinnad.
Jag säger inte att du är en fin som person.
Du Chang, precis nu så gick Erdogan ut och sa att Sverige kommer inte få hjälp eller något stöd från Turkiet i sin NATO-ansökan.
Är det sant?
Och jag håller dig personligen ansvarig för det här.
Jaha, vad har jag nu ställt till med?
Ja, vad har du inte ställt till med?
Jag är alltid oskyldig. Ja, jag tycker du har en väldigt anklagande blick nu, Mustafa.
Vad har du gjort? Någon? Du ska betala någon grej
ja,
till Paludan.
Ja, jag har inte läst Bibeln om den stackars fattiga samariten. Man ska hjälpa sina medmänniskor.
Ja.
Och eftersom jag är en djupt troende muslim så är det viktigt för mig att hjälpa människor som, om det bidrar med lite slant, om de vill liksom ha en demonstration eller om det är någonting annat så här. Man får ju liksom hjälpa sina medmänniskor
hade
i samhället.
Hade du hjälpt honom om man inte hade haft råd med köttbullar?
Vad sa du?
Om man hade inte haft råd med köttbullar, hade du hjälpt honom då?
Alltså köttbullar är ju inte halal, ja. Och jag som djupt troende muslim kan ju liksom inte bidra till att någon skulle hemska tanke äta griskött. Det går ju inte.
If they were holy köttbullar.
Nej, men jag måste berätta en anekdot. Väldigt kul att du säger det, för att jag fick en gång ett meddelande på Facebook av någon grabb nere i Skåne att jag var en smutsig, äcklig jude och bla bla bla. Och då var det någon sån här kille som hängt i de här riktiga nassegäng. Alltså de som är nazister på riktigt. Inte de som media kallar nazister, utan de riktiga nazisterna. Och så här riktigt så där, du vet. Vad fan är den där människan? Vad skriver han till? Men han verkar ha lite psykiska bekymmer och lite jobbigt privat. Liksom ingen riktig bostad eller något. Och sen var det någon helt annan...
Facebook. Ah, Nazi is not going good for him. Okay, continue.
Nej, vem kunde ana. Men så var det en helt annan grupp då än... grupp för raggare. Det är folk som gillar gamla raggarbilar, amerikanska bilar och så. Då skriver han där, undrar om någon kan swisha 22 kronor. För han ska ner till Lidl och köpa ett litet paket med köttbullar. Eller tror jag det var. Och en liten sån här så han kan koka makaroner. Och det skulle precis kosta 22 eller 26 kronor. Någonting sånt. Och undrar om någon kunde swisha. Alla bara, vad fan, är det här någon tiggarklubb? Vad gör du ens här? Det här är en grupp om liksom, du vet, raggarbilar. Men jag tyckte synd om honom. Så jag swishade de här pengarna. Och skrev, här får du lite bidrag från juden och en glad gubbe. Så fick jag en swish. Sen när han hört av sig senare, alltså går några månader, sen när han utan pengar igen och behöver 30-40 kronor, då hör han av sig till mig och undrar om jag kan swisha.
Jag undrar om antisemitismen ökar hos honom eller om han får mer sympati för judar när du gör så.
Jag vet inte, men jag kan ju tycka... Jag vet ju att du...
This was not a Nazi.
Antisemitismen?
Nej, the guy, from what I understood, was not the Nazi, the guy that you helped. Eller?
Jo.
Jo, det var en Nazi.
Okay.
The guy you...
All right.
He's known amongst leftists for being with his... med de här NMR. Okay.
Finns det nassar i Sverige som är rika? Har det funnits någon som har varit stenrik och sen bara plötsligt blivit nazi?
Jo.
Är han nazi?
Jo, men han är fan nasse. Alltså, den där snubben är nasse.
På riktigt?
Ja.
På vilket sätt är han nazist?
Ja, men han är fan nasse.
Jag har ingen uppfattning om denna mans ideologiska hemvist. Den får han själv definiera.
Det har du visst.
Vad bygger du där på då? Vad bygger du det här till som
på? Men jag har hört tillräckligt många stories om honom i olika sammanhang. Alltså inte en gång, inte två, utan flera gånger.
Det kan väl hända att det kanske förekommer rykten om saker, men det är ju hörsägen, och jag som seriös journalist skulle ju aldrig liksom dra en för långtgående slutsatser på vad folk säger om andra. Det får man ju...
Men förutom han, det finns ingen. Man kan inte bli nazist om man är rik.
Inte.
Ja,
alltså
det beror på lite hur du definierar nazism. Alltså har du lite
vit makt, du är en svensk nasse som bestämmer sig för att vita är överlägsna.
Alltså ju mer du springer i den riktningen, så beror det oftast på att du har någonting är psykiskt inte helt på det klara. Mm. Och då brukar det oftast hänga ihop med att du inte är framgångsrik i övrigt heller.
Alltså, men det finns ingenting ideologiskt.
Men folk som lite ideologiskt går lite och smånallar åt det där hållet lite grann. Det finns det en del med väldigt mycket pengar som...
Ja,
som
ja, det är rätt vanligt.
As long as you're like, you know, i smyg.
Om man har pengar så kan man flirta med det.
Många har ju anklagat men det var ju en sån... Han är ju jätterik.
Men du, Chang, om vi återgår tillbaka till det som Mustafa pratade om, det här med Paludan och Erdogan-grejen. Får jag sticka ut hakan, men vad är grejen? Handlar det om dig själv, eller varför skulle du vilja betala Paludans
demonstrationsavgift?
Ja, för jag, flygbiljett, eller?
Exakt, för det, om jag vill vara lite konspiratorisk, så tror jag att du vill att det ska handla om dig och att du vill göra en grej om dig själv och sätta dig själv i fokus.
Eller förstöra för hela landet. Eller
är det inte du som är den här nu? Som sitter med dina pengar och kastar ut dem till lägre ställda nazister.
Jo, men är man en väldigt bottenrik person som jag, så kan man ju faktiskt lägga ut 320 kronor. Det är ju inte alla som kan.
Men det kan ju han betala själv. 320 kronor kan ju han betala själv. Tydligen det finns ingen anledning för det. Jo, det kan
Så här var det. När du sitter i Danmark och ska göra en internationell banköverföring, så kan det ta några dagar innan det kommer fram. Men det var lite tidsnöd, eftersom man ville ju hålla demonstrationen på lördag samtidigt som de på vänsterkanten körde sin demonstration för de här Rojava-kommittéerna, eller Rojava uttalas det. Och skulle han betala från Danmark, så vet man inte om han hade hunnit få sitt demonstrationstillstånd. För pengarna kom in först på fredag. Då är det ju, du vet, bara några timmar handläggning där och han ska få sitt beslut.
För det har hindrat honom förut att göra någonting utan sin tillstånd.
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är så jävla noga har jag inte koll på det. Men eftersom i alla fall att den detaljen inte skulle stå i vägen för något, så då blev det ju en diskussion att någon från Sverige får ju betala den.
Wait. Let's back up. How did you get contacted?
Okay, om vi börjar. Det börjar med Erdogan-dockan.
Ja, okej.
Det blir ett liv. Turkiet protesterar. Och Kristersson och Billström viker sig jävligt hårt. Det här var fruktansvärt, det var hemskt liksom. Det var svaret från svensk sida. Det här börjar irritera mig och folk på vänsterkanten, att vi har yttrandefrihet i det här landet. Man får smäda och hålla på och tramsa och ha sig. Det är liksom den del av demokratin, kalla det vad du vill. Hade inte bara Billström och Kristersson, vi bara liksom, men låt dem hålla på. Det är en liten marginaliserad grupp, har du kunnat säga. De har rätt att göra det, precis som om du är pro-Turkiet eller vad du, och sen låt det stanna där. Man är beredd att geopolitiskt liksom bend over fullständigt inför öppen ridå. Det skämmer ut Sverige. Okej? Okay? Det måste bli ett stopp på det. Liksom, det retar mig. Speciellt eftersom, när du tittar på Turkiet och Erdogan.
Förlåt, men varför retar du dig?
Jag har retat mig på Erdogan skitlänge. Du kan kolla min Twitter sedan 5 år tillbaka. Kommer ni ihåg när Soran Ismail var här sist? Liksom, jag gick och tog en korv med honom efteråt. Och då var han också sådär, fan, jag har sett att du verkar ju ha lite koll på det här med kurdfrågan. Det är lite ovanligt, någon på högerkanten och så.
Det är lite sidospår. But why actually? Like, it's a bit surprising that you dislike Erdogan. Why do you dislike Erdogan?
Ja, men han fängslar oppositionen, HDP. Om vi går tillbaka när ISIS krigade i Mellanöstern. Vem var det som köpte olja av ISIS och finansierade dem? Det var Turkiet. Han använde hela den här flyktingkatastrofen 2015. Det var ju ett utpressningsmedel mot EU.
Okej, okay. So this is the thing. Okay.
Är du med? Ja, men det är en sak, det är flera saker. Hela den här ISIS-grejen hade inte blivit så stor om inte Turkiet under täcket hade gett sitt stöd till det. Mm. För att det gynnade kurderna, eller turkarnas intressen att klämma åt kurderna. Men samtidigt fick vi terrorism på halsen i hela fucking Europa. Hela flyktingkatastrofen. Och då han, du vet, han pressade Tyskland och Merkel. Och nu ska vi sitta och förhandla med honom. Och kolla vad han gör mot HDP, alltså oppositionspartiet i Turkiet. Han har fängslat hundratals oppositionspolitiker. Samtidigt så kallar Kristersson honom, ja, men han är en demokratisk valledare.
Men han har inget val, Chang. Vi ja, men
har han inte det? Är det inte så som Chang säger att det här är bara geopolitiskt spel och att det handlar om F-17 eller F-13? Vad heter de där stridsflygplanen som de vill köpa? Handlar det inte om flygplan, stridsflygplan att de vill köpa och USA har inte gett dem?
Well, it's difficult to know like what exactly it's about, because I think he wants, like, in front of his people to appear like a strong leader. Mm. So he's like, you know, scoring points as well.
Ja, alltså det är valrörelse i Turkiet, så nu vill han ju hålla på och hitta externa fiender och gapa och bråka, såklart.
Hade inte han tidigare lagt valet också?
Det stackas om det. Jag vet inte om det är gjort det, eller om det är någonting det pratas om.
Men kan han bara göra så i ett demokratiskt land? Så, jag vill att valet ska vara tidigare.
Erdogan gör väl, eller Kerdogan kanske vi ska kalla honom.
Vad då?
Ker betyder åsna på kurdiska eller vad det
är. Det inte kelb.
Så säger man Kerdogan så är det för...
Men okej, okay. Vad står du själv personligen i NATO-frågan?
Jag är väldigt kluven. Jag förstår ju poängen med att gå med i militäralliansen, speciellt ryssarna går in i Ukraina och hela den här biten. Samtidigt finns det någonting som retar mig väldigt mycket om vi ska behöva böja rygg för ett land som Turkiet och Erdogan.
Tills vi går med.
Ja, men tills vi går med, han vill ju köra en jävla publik shit show av det hela.
Men låt han göra det då.
Nej, jag tycker att man ska inte, man förnedrar sig själv. Du måste, om inte du står upp för dig själv kommer ingen annan göra det heller. Alltså Sverige, det är den här svenska grejen, ja. Vi skryter om att vi står så jävla mycket upp för mänskliga rättigheter och fina värderingar, men det kan vi tumma lite på om det är någonting
som
är
tillräckligt. Men du har en poäng om att...
Det känns som om jag fattar inte, för mig låter det ändå konstigt att irritationen är riktad mot fel person. Om han håller på som han gör... Mm. Och Kristersson håller på gör det igen. Borde inte irritationen och ilskan rikta sig mot Kristersson, att vi har så svaga ledare som böjer sig istället för...
Jag har nog på Twitter och andra media varit ganska så tydlig även gentemot de bägge herrarna.
Men varför gör du inga dockor av Kristersson? Varför gör du inte någon staty eller mask av honom?
Poängen här är, om inte de kan markera att vi har yttrandefrihet i Sverige, då får andra göra det. Det var därför tidningen Flamman drog igång den här satirtecknartävlingen av Erdogan. Det var därför dockan också gjordes från första början. Liberal debatt återpublicerade då den här, ni vet den här svenska flaggan med den som brinner och så står det kuken står det och sådana här grejer i den. Man bytte ut den till turkiska men allt annat lika, bara för liksom att publicera liberal debatt, för det är ändå en grej vi måste stå upp för. Och det jag såg här är att, vad fan, det här måste ju högeraktivisterna med haka på. Det ska liksom, en sån här fråga ska vara bred uppslutning.
Det låter långsökt.
Det är ganska intressant.
Det här är samma debatt som med Charlie Hebdo och alla de här andra grejerna.
Berätta om kulturnyheterna.
Nu ska vi säga, jo, men då måste vi dra hela storyn.
Det är inte en skandal, utan det är flera skandaler som
Vi tar kulturnyheterna, är rätt intressant faktiskt.
Ja, så här. Jag vänder mig till högeraktivister och säger till dem att om någon där är intresserad av att göra en markering mot Turkiet, ni får hitta på vad fan ni vill, jag lägger mig inte i själva innehållet, men om någon vill göra det, så liksom, jag finns behjälplig om det behöver stöttas på något sätt eller någonting. För jag ser gärna att det blir av från ett högerhåll med, så att det inte bara är en vänsterfråga.
Högeraktivister?
Ja, högeraktivister, alltså folk som normalt tjafsar mot vänstern.
Okay.
Sen lägger jag mig inte i... Alla som är till höger om Miljöpartiet beskrivs ju som högerextremister någon gång i sitt liv. Och såklart, de flesta av dem har säkert beskrivit så. Jag har inte koll på om de har gjort saker som... Alltså, du fattar vad jag menar, men jag skiter i det. Det är inte det som är viktigt.
Du skiter
nu.
Om det är fria tider eller...
Jag skiter fullständigt, för det är inte... Alltså, är det fråga om yttrandefrihet eller tryckfrihet och sånt, den omfattar alla. Det är inte så att om du är lite för extrem så den grundlagen gäller inte dig. I en sån fråga så är det skitsamma. Alla som fattar poängen, vi markerar mot Turkiet, skicka ett budskap. Håll inte på och försök liksom sätta krav. För Erdogan ställde krav på Sverige att han som hängde upp den här dockan skulle lagföras. Mm. Dels är han våld på svensk rättspraxis och även vår princip om yttrandefrihet som är väldigt bred i Sverige. Att en ledare från ett annat land ska kunna, alltså det är illa nog om en politiker i Sverige skulle vilja sätta press på en domstol eller en åklagare eller något och politiska skäl att ge sig på någon. Nu är det någon från
nej, det är ju värre.
Ja, det är värre om Erdogan gör det.
Nej, det är det inte.
Nej, det är det. Jag vet inte. Men liksom någon utifrån. Du ska ju inte in och pilla i ett annat land och ställa krav
men,
på...
Men, han kan inte pilla.
Nej, han kan inte. Han säger, men kravet han ställer han.
Ja, men kravet. Ja, men det kan vi... vi behöver inte göra
jo,
någonting åt det.
Men i den kontexten, när inte... Det var ju inte så att Billström eller Kristersson markerade mot det. Utan bara att nej, det var en väldigt dum protest. Det var fruktansvärt och så här.
Okej, kulturnyheterna. Vad hände?
Jo, när de kontaktar mig då är de lite sådär att ja, men blir du inte själv del av det där?
Nej. De kallar dig för en aktivist.
Ja, de ställer frågor då om var går gränsen mellan aktivism och journalistik om jag håller på sådär? Och så började jag liksom, men varför ställer ni inte den frågan till Flamman? De har ju en massa intervjuer, gullintervjuer med tidningen Flamman som utlöste den här teckningstävlingen mot Erdogan. Det var ju där det började. Men det är precis som att när jag vet inte om de...
Men det kommer inte med inslaget.
Nej, jag försökte flera gånger göra den poängen. Att det handlar ju liksom inte om att... Jag försökte, en annan poäng som även det vet ju alla som är journalister att media både i Sverige och utomlands har ju många gånger varit aktivistiska på ett eller annat sätt när det handlar om de här frågorna.
Men du menar att din aktion att ge Paludan... pengar till den här demonstrationsstället.
Ja, jag gav dem direkt till polisen. Jag okay. Ja, pengar
att
till
du betalar Paludans demonstrationstillstånd går att likställa med att Flamman har en tecknartävling om att vända Turkiets flagga.
Ja, visst.
Hur är de lika?
Ja, men tidningen Flamman med sitt agerande och 10 000 kronor vill ju så att säga, tänk staten och kultursfären. Staten sponsrar kultursfären men som samtidigt håller armlängds avstånd. Vi lägger oss inte i exakt vad ni gör, men gör ni någonting som vi ser som främjar kulturen så kan ni få bidrag. Är du med? Det är ungefär så Flamman gör. De går ut och säger, vill alla folk teckna? Nu är det viktigt att vi visar att här får man yttrandefrihet och skoja om Erdogan eller vad man vill. Så en tävling och göra nidbilder av Erdogan. Och ni får 10 000 i potten. Men det är inte så att Flamman in och styr tecknare. Så vill vi att du ska rita. Gör näsan på det sättet och skriv det här i teckningen. Utan det är fritt, det får de göra. Det är samma hållning jag har här att... Jag säger till de här folk på högerkanten, om någon där, vem som nu är intresserad, ni kan bolla sinsemellan och allting, men om ni landar i någonting och gör en aktion mot Turkiet här och det behövs någon stöd av något slag, någon ska hämtas på köra någon, kanske en jag vet inte, en högtalaranläggning eller någon behöver skjuts eller någonstans att sova på en soffa eller en peng till någonting eller vad det kan vara, så jag finns behjälplig. Jag stödjer sådana uttryck från högerkanten precis som Flamman gör det från vänsterkanten och så vidare och så vidare. Och det är liksom det som är poängen.
Men är det inte störigt att hålla på och associeras med, är inte han Paludan nazist? Eller högerextrem?
Ingen aning, det har säkert.
Ja, men...
jag har inte pratat med honom, jag har inte läst så mycket om honom heller. Nej. Det intresserar inte ingenting. Mig så mycket. Nej. Jag vet ingenting, jag vet att han gillar att elda Koranen, det vet jag.
Mm.
Och att han är lite, jag vet inte.
But isn't it interesting also that it seems that a lot of people on the left, they were very pro this Erdogan docka and like freedom of speech and so on, and they were against Quran burning, saying it was hate.
Var det så många på vänsterkanten som sa det?
Var det Koran?
Jag upplevde inte så mycket protester från vänsterhåll mot
Koranbränning.
Nej, inte, ja, tidigare koranbränningar i år. Ja, då var det. Ja. Men inte nu när Paludan.
Nej.
Har det varit ganska så lugnt om det där. Det har
Omar, kom igen. Well. Erdogan dockan är riktat mot den turkiska staten och den turkiska liksom, regimen och en jävla diktator på den andra sidan. Koranbränningen är riktat mot muslimer med den intentionen.
I understand what you're saying, but one can also argue the other way around that Erdogan docka is like, you know, it portrayed basically an execution of an actual person, a leader of a country.
Vad gjorde den där? Den hängde väl liksom?
Hängde, ja. Det was coupled to like Mussolini's thing. So it's actually... So it's actually, you know, they were, it's actual violence against a specific person. And while burning a book is not actual violence against any specific person, really. It's...
Ja, men nu är vi inne och på så här petar verkligen och försöker hitta så här...
Alltså... Nej, faktiskt inte.
Det är rätt kul hur Oma vände det till att vänstern var värre än vad Paludan var.
Ja, precis.
Men i sak så det är en poäng i resonemanget, visst?
Did you see this, that the government on Twitter issued a statement? Freedom of expression is a fundamental part of democracy, but what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.
Mm. Det är alltså statsministern som går ut så. För att fråga, vad är problemet med det uttalandet?
I think it's really problematic. Like,
varför är det problematiskt?
The government of a liberal democracy cannot criticize or stigmatize a form of speech that is allowed according to the law. This is not something that...
Hur stigmatiserar de genom att de använder sin...
De säger att den är inappropriate.
No. He's, Ulf Kristersson right now is not just an individual. He is the head of the government of Sweden. He cannot say that a form of freedom of speech that is allowed according to the law is... He's stigmatizing it.
Han säger ju inte att man inte får göra så. Han säger bara att jag förstår de som känner sig kränkta.
You really
av det
don't
här.
See, like, that when he's saying what is legal is not necessarily appropriate, burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. Don't you see that he is stigmatizing that specific form of freedom of speech? He is.
Men...
He is. Like,
men first, det är, det är...
Yeah, first, let us like agree on whether he's stigmatizing that form of freedom of speech or not. Do you agree that he is?
Han säger att yttrandefrihet är bra.
Nej. I'm talking about just det här. Yes.
Aktionen,
so he's stigmatizing that form of freedom of speech.
Yes. Vi stigmatiserar de som bor i utsatta områden genom att kalla det för utsatta områden.
Men det är vi. Det är inte vår premiärminister.
He is talking. Yes.
Vi har ingen premiärminister.
He's talking on behalf of the state. He cannot do that. He is not an individual who can like have free opinion in this way. So this is actually really problematic.
Jag tycker just att han säger att det är inappropriate. Jag tycker att det är väldigt appropriate att göra när... Så här, poängen handlar om att Turkiet vill att vi ska inskränka de tryckfrihet, pressfrihet, eller yttrandefrihet. Alltså de hänger ihop, de här friheterna. Det är liksom, de är inte isolerade från varandra. Och det man gör i det läget är ju att använda det maximalt tillbaka för att göra sin poäng. Det är då det är appropriate att göra det.
Säger inte inappropriate i och för sig. Han säger att det som är lagligt är inte nödvändigtvis appropriate.
Ja, men det han menar är att han syftar ju på detta. Ja. Var, ja, det är inte något
igen.
Annat han
kan
syftar
inte
på.
Kan inte ni bara ta det för vad det är?
Det är exakt det här Kristersson vill.
Vadå?
Att vi ska sitta och bråka om det här och skita i NATO-förhandlingen.
NATO-förhandlingen, det är mellan USA och Turkiet. Skit i det. Vad vi gör påverkar inte från
det.
Okej,
jag måste bara hänga på det där, Chang. När du säger så här, vi ska bara låta det där vara, det mellan USA och Turkiet. Kan du förstå att USA försöker hjälpa Sverige att gå med? Och de sätter lite press på Turkiet. Men kan du förstå att de samtidigt kanske hör av sig till Sverige och säger så här, hörni, vi försöker hjälpa er, men ni kanske inte ska gå ut och säga korkade saker som att...
Vänta lite,
alltså,
nu. Vänta lite
med Turkiet offentligt.
Du menar att landet med en konstitution som går ännu längre än vad vi gör i Sverige med yttrandefrihet,
jag menar under...
skulle säga till oss att ja, det är bra, ni har samma friheter som vi har och allting, men kan ni sätta dem lite på paus här, bara för att vi har en diktator här som vi ska stryka med oss?
Under diplomatiska förhandlingar,
ja. Det har de gjort utanför NATO. Ta bara Twitter-files. Där folk från statsapparaten skickar request till Twitter och ber dem att ta bort vissa grejer. De tvingar inte, men de ber snällt. Så de har inga problem med att tumma på yttrandefrihet så fort det gäller en agenda som passar.
Jag har inte påstått att USA inte är hycklare.
But Mustafa, you're speculating now.
Det blir väldigt... Alltså, saken är så att USA själva går ju rätt hårt i clinch mot Turkiet och markerar mot dem. Alltså då, det är ju en kampanj bland folk i kongressen att no jets to Turkey, eller vad fan den hashtag. för att markera mot dem att nu får ni liksom sluta för, samtidigt för att göra det här en dimension till på i allt detta. Turkiet är ju lika mycket allierade ihop med ryssarna som de är med NATO egentligen. De köpte ju ryskt luftvärnssystem S-400 under högljudda protester från USA.
Och är inte
det, ja, det var ju därför problemet. USA blockade leverans av flygplan till Turkiet, att ni kan ju liksom inte ha deras luftvärn och sen våra flygplan. Ni får ju bestämma er.
Och
nu använder Turkiet svensk NATO-ansökan som ett utpressningsmedel för att få, alltså, de ska ha kakan och äta den samtidigt. Och vad är vi för några jävla ynkrygg om vi låter Erdogan spela det spelet utan att säga ifrån?
Well, I have to say that
det är en internationell kukmätartävling. Det är vad det handlar om.
Och vi har fan inte längst kuk där.
Nej, men jag försöker runka upp stridskuken här lite. Sverige behöver inte vara den med minst snopp i gänget.
I have to say that I was pro joining NATO. But right now I'm a bit conflicted on the whole matter.
Bra.
Because
det funkar.
On one side,
det börjar ge effekt nu.
On one side, one can be pragmatic and think like this, you know. Okay, let's suck Erdogan's dick until he ejaculates NATO. And then after that, when we're in, we can't be kicked out, you know.
Exactly.
We can't just like fuck him then. So that's one side, but the other side is also like, I don't know, it's like it doesn't seem to really good to be like, you know, Erdogans bitch.
Ja, det här är din problematiska hederskultursida som pratar nu.
I think a lot of people find it, yes, even Swedes, a lot of Swedes find it problematic that we are behaving the way that we're behaving towards Erdogan.
En svensk tiger.
Mustafa.
Okay, but just wait. On the other hand, now I'm starting to see the point of some people who were criticizing joining the NATO, an alliance that also has a country like Turkey. I don't know. It's like, what if they just like get fucking involved in some war or something? Will we like be dragged if they get attacked? We could get dragged into this. I don't know if I want to be in alliance with this guy.
Jag har landat där också. Jag känner mig som en altarpojke som överväger att ligga med prästen för att få lite mer status i kongregationen.
Alltså, så här, en sak man måste fatta med NATO, det är att vi har redan fått försvarsgarantier från Storbritannien, jag tror USA också. Och hela den där grejen. Och det är de vi är ute efter med NATO-medlemskap. Det är ju att storebror USA ska kunna komma och rycka in om ryssen är dum.
That's also another side. Because
men
right
de garantierna
now,
så vitt jag känner till har vi redan fått.
So right
är det
now,
riktiga
Russia?
Garantier då? Om det är så här lufta under bordet.
Jag har inte sett exakt i detalj.
Det är
detalj.
På premissen att vi joinar NATO.
Ja, för att jag tänker
vi har skickat in ansökan. Sen om turkarna bråkar så betyder ju inte det att om det, under det fönstret så vi skickat in ansökan men Turkiet fortfarande inte ratificerat det. Att ryssarna skulle ge sig på oss, vilket är en jävulsk högoddsare att det skulle ske. Men säg att det skulle ske. Skulle USA då bara sitta på mattan och inte stödja oss? De har ju gått in och hjälpt Ukraina hur jävla mycket som helst. Varför skulle de inte göra det med oss?
This is also what I've been thinking about. First, Russia has been performing very poorly in the war. So it's not like the beast that everybody was like scared of before. And if you, like Shang is saying, like all the help that Ukraine has gotten from the West, imagine if that war is like on their doorstep. They will not really...
Dessutom vi är med like, i EU också. Det här skulle vara få en helt annan politisk dimension.
It would be like a bit strange that if they,
så att det är lite, alltså jag ser det som alltså, och så här, har vi kommit så långt att ryssarna börjar ge sig på Sverige? Alltså, då är vi i en situation där vi har ett tredje världskrig. Alltså, då har det gått jävligt långt.
Jo, men,
då har de redan kört över Baltikum som redan är NATO-länder för att de ska ta sig vidare mot oss.
Okay, but also on the other hand, one can think of the very long term. You don't know how geopolitics will change in the long term.
Då, och i det perspektivet skulle jag säga då vet du fan om det inte är bättre att Sverige håller sig neutralt. För du kan inte förutse framtiden. Jag misstänker att du har större handlingsfrihet utanför NATO och göra de allianser du vill göra. För när du går in i en sån klubb, då följer du liksom med, då är det under USAs geopolitiska paraply kan man säga. USA är ju största, the big dog i NATO. Turkiet är den big dogen i Europa. Men i totalt så är det ju USA.
And imagine after all that, Trump wins again, he gets out of NATO.
Precis, och så blir det jänsar. Sitter vi kvar med Turkiet? Den hade ju varit en twist. Och sen Turkiet vill gera sig med ryssarna med. De har ju liksom, när alla andra har sanktioner mot ryssarna, så vilka är det som exporterar grejer till ryssarna, vad de vill ha? Jo, det är turkarna.
If only it was possible that all NATO countries with like absolute consensus would kick Turkey out, would it be nice?
Men är inte Turkiet en strategisk partner i det här?
Jo, de sitter ju på Bosporen kanal, eller där mellan, för att komma in i Svarta havet.
De är strategiska, men partner, I don't know.
Like, alltså, turkarna ser sitt... De spelar helt och hållet efter eget intresse. De känner inga varmare känslor. Och, alltså, kolla här.
They are the Chinese of the Middle East.
I valrörelsen hotar ju Erdogan att de ska gå i krig med Grekland. Det är ju hans stående sån här grej. För, jo, men det gör han. Alltså, no bullshit. Han gör det. Grekland också med i NATO. Alltså det är liksom, han pissar ju på allt.
Är Danmark med i NATO?
Ja, ja, det är jag nästan säker på.
Fan. Är väl,
han är norrman. Det var sossarnas gamla partiledare.
Han låter som dansk.
Han låter som dansk.
Stolt om mig.
Han låter som en norrman. Jo, men det är geopolitik. Alltså, man kan alltid rita upp en massa scenarier. Vad konsekvensen ska bli. Men jag är ju väldigt liksom marinerad i det där journalisttänket att vara konsekvensneutral. Jag tittar på en fråga nu, Erdogan gör detta nu, dockan har hänt, flamman gör detta med teckningstävling och allting, det här börjar bli en grej. Borde inte vi, och jag har gått och stört mig länge på Turkiet. Det är långt, ni kan se artiklar långt tillbaka i tiden med nyheter idag, det har varit och gapat dem. Dels hur de behandlar minoriteter, både kristna och kurdiska minoriteter, kurdarna. Jag har varit på om att vi borde erkänna folkmordet i sig från 1915, vilket retar gallfeber på Erdogan om man gör. Men det tycker jag Sverige borde stå upp och göra. Och jag tycker i någon mån också att, ja, PKK är inte de snällaste pojkarna där ute. De har gjort en del saker som absolut är terrordåd. Jag sticker inte under stol med det. Men om du kallar dig nationalist eller Sverigevän och allting, då måste du ju någonstans kunna förstå kurderna som vill ha ett fritt Kurdistan. Alltså det är en minoritet, minoriteten i citationstecken. De är 25 miljoner i Turkiet, i östra och sydöstra Turkiet. Turkiet går in och slaktar kurder nere i Syrien. Och det är de kurderna som har stått upp emot Islamiska staten. Alltså det är liksom moraliskt, du kan inte vara på Turkiets sida i detta. Det går inte.
It actually would be like...
Jag polar med många kurder och har långa diskussioner och allting.
I like them.
Jag har inga problem med dem. Jag tycker de är... Alltså kollar man... Norra Irak funkar ju skitbra i Mellanöstern. Det som är kurdiskt kontrollerat. Det är ju fan som vilket normalt västerland som helst, mer eller mindre.
Guys, did you see Stockholm's Gängkrig, the documentary? I had like another one of my what the fuck moments. In one of the episodes, there is some a guy who owns a shop. His name is Riyad, I think, in Tiensta.
Ah, just det.
And
I Julsta, va?
Riyad. Inte Tiensta, I tror det var.
Ah, okay.
Anyway, it's like, yeah. And he says that he was being threatened by the
gängen
there. They wanted him to pay like a monthly extortion money. One time they hit him with a machete, one time like the Molotov cocktail on the shop. Then he calls the police and then he says, you know, I'm getting these threats, and they said they would kill me if I don't pay. You know what the police answered him?
Pay.
Nej.
Inga affärer.
Ungefär.
Alltså det där måste vara det där är inte ett officiellt, det måste vara en enskild polis som har sagt så. Det är
de
inte
sa
officiellt.
Ju samma sak till Henrik Jönsson i Malmö när han fick inbrott.
Ja, det är ju inget officiellt uttalande polis skulle säga till
en officiellt, okay,
det är
fine,
en polis som har sagt så.
Yeah, but I mean like a policeman who's representative of the
police. Det, okay. Det här är ju mitt område. Det här är, den här killen har vi jobbat väldigt mycket med. Så att det blir ju, fallet med Riyad är ju att det är liksom ett återkommande moment där han blir gång på gång utsatt.
Okay.
Och utifrån polisiärt perspektiv, det finns inte resurser som kan punktmarkera att hans butik, vi kan inte stå utanför hans butik 24/7 för att liksom att han ska undvika att få ett problem.
Yeah.
Real får skärpa till sig.
And he shut down his shop for 14 months I think, or 15 months, something like that. And he had to like discard all his products.
Vilket land är han ifrån, han som driver butiken?
It's an Arabic name, so Syrien, Irak, någon.
Men att en polis säger det, är inte det en reflektion av vad en polis som är närmast det här problemet själv kommer fram till, att hörru, du är fucked. Stäng skiten.
Jo, man kan väl säga så här utifrån ett, alltså, jag tror om en polis som är empatisk, bara stäng din shop, så sparar du energi för dig själv. Du ser inte må bra, du blir liksom utsatt för brott gång på gång. Varför vill du göra det så svårt för dig själv? Jag kan tänka mig att en polis skulle uttala sig på det här sättet, men det är inget officiellt uttalande.
Hanif, I understand and I have sympathy for the policemen who work there, but I mean, is it like, did you guys give up?
Va? Vad tror du?
Yeah, but no, I'm actually
serious
question. Did you give up? Is it like
mer
lost?
Eller mindre, alltså det är väl liksom lite tröttsamt.
What the fuck?
Men vadå? Det är väl mer eller mindre. Det är väl mer eller mindre.
Först säger du att det där var inget officiellt uttalande, så säger man inte som polis. Hanif,
inget officiellt uttalande. Jag är inte polis, jag är privatpersonen Hanif.
Yes, okay.
Och jag säger mellan raderna, ja, folk har fan, poliserna har mer eller mindre, alltså, man orkar inte. Poliserna börjar bli trötta också. Och det är liksom vårt jobb, vi ska där och motivera och stötta Riyad och alla andra att de ska orka, men till slut så fan,
ett tecken på det är att dokumentären, så är du med, och Rissa är med. När spelade in det för några månader sedan, va?
Ja, exakt.
Ja. Både du och Rissa har ju slutat.
Vi har inte slutat. Men
Rissa är inte kvar. Så hon har väl gått kvar in som utredning eller vad?
Nej, det tror jag inte.
Så inte du att hon håller på med informationsinhämtning eller vad det var?
Det gör man automatiskt som områdespolis. Man jobbar med informationsinhämtning och man kan jobba ut och inne. Hon har inte slutat.
Men är hon ute?
Ja, hon är ute och jobbar som områdespolis.
Okej, och du har blivit snickare.
So, jag är snickare, ja.
So the police,
jag håller på med elen just nu. Tack för att du frågar hur det går med min bygga.
Jävla fruntig.
Vänta. I'm really trying to understand. Like, your feeling is that the police has given up, eller vad?
Nej, men får bara sätta narrativet här.
Okay.
Så här, dag ut, alltså inte en månad, men under två års tid så återkommer liksom uppdrag för det. Ja, och sen så är det Riyads butik igen. Han ringer och liksom vill ha våran stöd. Kan ni åka förbi där och stötta honom? Jo, vi gör det. Och sen så åker vi förbi. Det är inte bara Riyad som blir utsatt på samma sätt för utpressning, utan det är ju en rad många andra näringsidkare. För några år sedan så hade vi den här killen Salam Kurda, kommer ni ihåg honom?
Ja,
han hade ju en butik i vad heter Husby. Han fick ju också stänga igen efter 20 års tid. Liknande situation har vi i Akalla eller Husby med den här iranien som har den här lilla kiosken direkt, den som blev hotad av de här Draylo-människorna. Gång på gång så blir de här utsatta. Och sen så är det dagligen, så lagstiftningen hänger inte med. Vi har ingen möjlighet att stå där och vakta honom. Och så vi får gå dit liksom bara, hej, muntra upp personen, kom igen, orka så här. Fan, ingen orkar
alltså
längre.
I tunnelblå linjen, så ser man vill om den.
The very realistic. Yeah.
Men där hade de ju, hela första säsongen är det en gubbe som de kommer att trakasserar och rånar.
Just och han som är juda, va?
Ja, precis. Mm. Och han får också antisemitiska grejer och sådär. Men och en av karaktärerna är ju polis som är henne, som han är ju farfar till henne eller morfar till henne eller någonting. De kan inte göra någonting.
Nej, det går.
But this is insane. And you know how Riyad opened his shop again? Why? He got, it's not like he waited it out or something. He said like for 14 months and I'm going to open. No, he received a call from the police. You can open now again. The person who was threatening you has been killed. So the threat is eliminated because he was killed.
Vad tycker du att man borde göra från polisens sida?
Well, if you are saying, or like the impression that I'm getting, that the police basically is totally overwhelmed and they kind of like have given up, what do you think the criminals are thinking? If they understand that, like, well, there is nothing like they can do.
Och det är så de gör, de väntar ut all, vid varje insats, vid given tillfälle, så säger de så här, aha, jag ser att ni har en insats. Just nu pågår ju en insats med det dödliga våldet. Hur länge kommer ni kunna hålla på med det här? Det är ju en insats, ni har tagit in resurser från övriga landet. låt oss säga 2 veckor, 3 veckor, max 4 veckor. Efter 4 veckor så lovar jag att eran budget är slut. Och då måste de här poliserna gå tillbaka för att de orkar inte, de har familj att ta hand om. Så att vi ger det här en månad, vi kan hålla ut. Vet du vad? Vi drar tillbaka, vi drar till Thailand. Vi drar till Thailand, festa en månad, sen kommer tillbaka och fortsätter våra aktiviteter. Och så här fortsätter det gång på gång.
This seems to be quite a lucrative business. Okay, but do you think, like, when people who live in these areas, do you think that they will basically, de kommer inte våga vittna?
Nej, det ser vi ju att det gör de inte.
All right. So if everybody is like, in the specific case of Riyadh, or similar cases, what do you think would be needed so that these kids who are threatening him would be like, okay, can you identify these kids for me? And you, the police, can go in and arrest them. What is needed?
Det som vi skulle behöva ha i lite grann i det här är, som det var i... Det var ju den här iranien som hade en liten kiosk i Akalla. Han vart ju hotad av Drejlo och andra personer. I det ärendet så hade vi en jävligt offensiv åklagare. Det han gjorde var att han anhöll de här killarna. Och inte baserat på vittnesmål från delvis baserat från vittnesmålen från kioskägaren, men även med stödbevis runt omkring där vi hade personer som kom och vittnade om hur utpressning fungerar, gjorde de att den här Drejlo-killen, han blev ju fälld. Trots att det inte fanns några riktiga vittnesmål så blev han fälld på grund av andra omständigheter. Om vi skulle kunna ha mer såna offensiva åklagare som skulle kunna först anhålla och häkta de här personerna och fälla dem, då tror jag att det skulle kunna bli en förändring.
Så vänta, verktygen som funkade i det här fallet fanns. Det var bara att det var en åklagare som faktiskt använde verktygen.
Det var ett nytt sätt. Det var ett nytt sätt att jobba där man förlitar sig på expertisen från polisen, där polisen kom och sa att så här funkar det med subtila hot, så utövar man utpressning. Så även om målsägaren är där ändå, så att nej, den här killen hotade inte oss, utan han är en vanlig kund, vi känner honom, han är schysst, han brukar ibland köra på krita, så kommer en polis och säger nej, det är inte alls så, utan det här är en kultur att de utpressar på det här sättet, då blir han fälld.
Så det som saknas är att man skickar ut en pdf till alla åklagare och säger så här gör ni för att sätta dit utpressare.
Nej, man behöver kanske i rättegången förlita sig mer på expertisen och att man kan luta sig på expertisvittnen.
Jag skriver det i pdf-en.
Inte pdf-en, för i verkligheten så är det inte en pdf-fil, utan det är ju en rättegång.
Jo,
då måste någon komma
jag vet.
Dit.
Min poäng är att det verkar som att det finns en tillvägagångssätt här.
Ja.
Varför används den inte?
Den gjordes i ett tillfälle, jag vet inte.
Wait. What was it again that caused him to be sentenced?
I det ärendet så var det polisen som kom dit och vittnade om hur kulturen fungerar i området.
That's all what it's...
Och månen och stjärnorna stod rätt också i himlen.
Och sen så en sak till också, det var ju att det var ju i det ärendet så var det ju en vikarie som råkade ringa till polisen.
Ser du månen och stjärnorna?
Hänger du med?
Allt var med.
Så, men jag vet inte, det är fan.
Kan man inte ha en insatsstyrka som bara åker runt i de här områdena och är på plats direkt så fort det kommer någon och håller på med utpressning? Upp med kameror överallt och sen en insatsstyrka, eller två, som bara åker runt mellan de här områdena.
Var ska du få den här insatsstyrkan ifrån? Och om man ska få den här insatsstyrkan, från vilken annan resurs ska man ta det ifrån?
Det examineras hur många poliser varje termin? 300?
Det är inte mycket för hela landet.
Nej, men vad är en insatsstyrka på 10?
Om du har en insatsstyrka på 10, då kan du då har du typ, poliserna måste jobba 3 skift. Och sen ska de ha
och sen ska de övertidstillägg och
övertid, semester, graviditet eller liksom föräldraledighet.
Men det är sant.
Det är sant. Alltså, det går rätt. Inte. Semester, föräldraledighet.
OB.
OB.
Det är födelsedagar de ska till.
Det går
någon
inte.
Någon fyller år.
Folk flyr Sverige efter att ha flytt krig. Och vi sitter och pratar om födelsedagar.
Mm. Ja.
Det värsta var ju
någon
en kille
vabbar
som...
ibland.
Det värsta var ju att... Jag kommer ihåg ett ärende där var en kille. Han hade en kiosk i Rinkeby. Så kom det 2 ungdomar och ville ha liksom godis eller någonting. Och han ville ha pengar. Och han gav inte dem pengar. Och den här snubben sköt mot vad heter det, butiksägaren. Och den här butiksägaren sa exakt så. Jag kom från Irak. Jag har flytt från kriget i Irak hit till Sverige. Jag har, det här behandlingen som jag blev utsatt för här i Sverige blev jag inte ens utsatt för i Irak.
Nej.
Det är helt sjukt.
But it is also... I was just with the, on the phone with my mom. And I was like telling her what's going on in Sweden. She was like really shocked. And I was telling her, like I was trying to like set things into perspective about how the migration policy of Sweden has been for a while. Then I was trying to get it in percentages. So I was telling her, you know, like Sweden was taking like 150,000 a year or like 200,000, something like that. And then I was thinking, oh, that would be like, if as if Egypt would be taking 2 million people a year. She was like, what? I was like, yeah, it's like, imagine if like Egypt was taking 2 million a year from you know, other African countries. She was like really shocked. She was like, but this, how did they think that this can work?
Jag tror alla länder i hela världen hade blivit chockt.
Yeah.
Omars mamma bara, vill du komma hem?
Exactly.
Vi kan betala en smugglare.
And she was like, is it safe? I told her like the other day, there was a shooting right next to the street next to us. She was like, what? I was like, actually no, it was 2 shootings.
I helgen var det skjutning fan inte så långt från mig.
Jag åkte förbi där häromdagen.
Ja.
Det var spärrar överallt. Mm. Det stod sån här, vad heter det? Forensics.
Ja.
Och höll på att jobba.
But it's obvious that it's like spreading out a little bit.
Vad vet vi om den här personen som blev dödad nu i Huvudsta, som var fel person? Hade han inga kopplingar alls till?
Alltså, frågar du mig, så jag har jag zoomat ut. Jag var i Bauhaus och shoppade. Jag har checkat ut helt och hållet.
Du vet, han har gått och blivit snickare nu.
Jag har inte märkt att alltså, det är fel person som blev mördad. Han var ute och åt middag med någon kompis.
Var det fel person?
I Huvudsta, ja. Han har ingenting med det att göra.
Vet ni vad som hade hänt för 15 år sedan om detta hade hänt?
Ja.
Okay. Vilket jävla liv det hade varit om detta.
Ja.
Vänta, var han helt oskyldig?
Alltså, de säger att...
Oskyldig, var han civil?
Det var en 40-årig man.
Mm.
Och jag vet inte, 40-åringar...
Det var ju en svensk som skulle ta ut pengar, och det var ett rånförsök som misslyckades och knivades ihjäl vid en uttagsautomat. But och dagen efter är det fortfarande blodspår på den här, du ska trycka knapparna för att ta ut dina pengar.
Pratar du om det här ärendet till Rissne?
Ja, precis.
Ja, just det. Det var en psykisk sjuk person, ja.
But it's the same thing in Gubbängen. The shooting, it was like at the wrong apartment. It was
men de filmade sig själva. Vilka trappuppgång var det när de filmade?
Det var inte Fruängen.
Har ni sjukt detta samtalet? Där? Ah, men det var Gubbängen, det var Fruängen, det var Solna, det var där.
Kommer ni ihåg samtalet med Micke, vad han sa? Han sa ju att om du är liksom en person, du måste hämnas, och det behöver inte rimligtvis vara så att du hämnas mot rätt person, men du måste agera på något sätt för att inte visa dig svag. Och det är därför i vårt område, det är jättemånga gånger som det är fel person som har blivit skjutna. De skiter fullständigt i vem de skjuter, bara att de agerar och visar att de har gjort
någonting. I don't is it really that much? I think like
trenden går åt det hållet.
Yeah, but I think they had like the wrong apartment. Like they didn't mean to like shoot at a 70-year-old pensioner.
No, but they don't give a shit if they hit him either.
Fast yeah. Om det är samma hus.
Det var
riktat mot hans dörr dock.
Jo, men där de har skjutit fel i fel lägenhetsdörr, men det är samma...
Utåt sett så visas att man har agerat.
När man kastar in en handgranat i trappuppgången... När du kastar in en handgranat i trappuppgången, vem som helst av grannarna kan komma förbi just när den smäller av och dö av det ju. Mm. Men det skiter man ju.
Alltså, det är
men...
ett mirakel att ingen dör av de här sprängningarna.
Det har ju dött massor. Det var ju i Göteborg, så hade de ju kastat handgranat åt fel lägenhet.
Ja,
det var ju en tjej som dog. Men en liten sex eller sju år.
Det var skottlossning i Nacka också. Där skott flög in i ett vardagsrum. En person blev blind.
Ja, att det fanns
eller Adriana för den delen.
Ja, visst.
Men det är ändå, jag ska inte säga finmålare, men det är ändå relativt få jämfört med hur många jävla sprängdåd.
Men det är det jag menar. Att det,
men det kommer, alltså, om slår man ut detta över tid, vi sätter en tidsaxel 10 år, 15 år, och kollar trenden, Så det kommer ju bli fucking Mexico City eller alltså rena favela-fasonerna. När din unge Omar är i tonåren, tänk vad det här landet kommer vara någonstans då.
För honom kommer det vara normalt att växa upp där det är skjutningar emot.
Ja, då får du flytta tillbaka till Egypten för att få någon normalitet istället.
Du får bränna någon Koranen här i Sverige.
Simulation.
Ja, men ni vet, jag hämtade mina ukrainska flyktingar där vid gränsen som jag tog till. Så var det en kille som var från Kurdistan som är gift med en ukrainska och de var en unge ihop. Han stannade i Sverige 4 månader eller någonting. Sen drog de, 5 månader kanske. Sen drog de med, han tog tjejen, sin fru då, ukrainska fru och ungen, åkte till norra Irak. Så frågade man, trivdes du inte i Sverige? Nej, det är färre araber här.
Om man får ställa en fråga till
alltså, dig. Ja. Alltså, det är tryggare där. Känns bättre.
Har du sett den här hela dokumentären?
De 3 avsnitten ja. Som... Ja.
Känner att den här dokumentären har tillfört någonting? Har du fått ut någonting av den?
Nej, det är samma premiss hela tiden. Ja.
But also like the especially the third episode, they were like focusing so much on like socioekonomiska faktorer.
Det är det jag menar. Det är ett måste. Jag har sett för många sådana dokumentärer, jag menar också utländska som kommer hit och gör. Då är det så här, det här är problemen. Vem gör det? De var ju oanligt öppna nu med Dödspatrullen, Shottaz, berätta liksom stories som jag inte hade koll på. Det var intressant. Men de måste alltid intervjua. Varje gång de kommer till mammorna i de områdena, då stänger jag av.
Ja, jag vet.
För att mammorna...
They think about how they're feeling, like they're hurting all the time.
De går alltid till en förening där det är mammor. Varje mamma säger så här, varför heter det utsatta områden? Mm. Jag har aldrig fått en definition på vad utsatt område betyder. Och så, vi har inte fått X och Y från dem. Det är därför det har blivit så. Och Försäkringskassan lämnade området och polisen lämnade och bankomaten lämnade. Så därför har det blivit
bankomaten
så.
Lämnade området.
Yeah, ja.
De sprang därifrån. De bara, fuck this shit. Bankomaten stannade. Du stringar. Det är utsatt område. Vi intervjuar bankomaten. Jag vet inte ens vad de kallar det. Det är utsatt område. Jag vill göra något sånt.
Yeah, I don't know what is the connection. And I want to give them the benefit of the doubt. There's like still some episodes. But I would like to see a documentary one time looking at maybe neuropsychiatric problems that Diamant Salihu wrote about in his book, for example. They don't have to say that there's a connection, but look into it. they don't have to say that if you legalize cannabis, it will solve the problem, but look into it. Like, it would be interesting to have an episode on this.
Det är väldigt frustrerande att se de här mammorna i de här föreningarna, för de är som sagt med i varje avsnitt när de ska avhandla
det här. Or the fertility rate, that they have so many kids.
Alltså, när de börjar prata, jag låter cyniskt nu, men jag börjar inse att fan, det är en del av problemet. För att de pratar aldrig om deras egna ansvar som mammor och pappor. Papporna är för sig aldrig med, det är alltid mammorna. De pratar aldrig om sina ansvar, vad
men
de har gjort.
Men ställer journalisterna den frågan då?
Nej, de gör ju
inte.
Nej,
det här är ju problemet.
I dokumentären, det var pappor med
Mustafa,
också.
Mustafa, lugn nu lite. Jag tror mammorna gör så mycket de bara kan. Men det är fassa frånvarande eller har skitvärderingar och inte bry sig.
Jo, jag håller med. Men jag fattar inte var de har fått det här ifrån. De pratar alltid om att samhället har svikit dem. Samhället har inte gett
dem. Det är för att Sveriges samhälle lovar så jävla mycket. Sverige bygger ju på att du som förälder uppfostrar till dina unga. Det gör staten åt dig. Vi lämnar ju ungarna på förskola. Hur gamla är de? 5 år börjar de. Inskolningen.
Alltså förskoleklass?
Ja.
6.
6 år. Men innan dess så har du dagis. Och det börjar redan vid 4 år. Började. Började den här inskolningen. Och sen är det staten som ska uppfostra ungarna. Det är så hela systemet uppbyggt. Alltså, men det förutsätter ju på att hela vårt system förutsätter att det är anpassat efter den svenska lågaffektiva, tråkiga, grå falukorvskulturen. Den är ju inte anpassad för... Ja, du fattar. Alltså, och så kommer du då som invandrare, du har en helt annan kultur, du kan inte språket, du har redan där en stor barriär. ungarna hamnar mitt emellan sina föräldrar som lever på ett sätt, ofta kanske bidragsberoende, sitter där i miljonprogrammet med parabolantennen och glor på hemlandets nyhet om dagarna. Unga, och som möter de svenska samhället som en helt annan kultur, som är lågaffektiv, sätter inte gränser. Det blir kaos med dem. Och sen fassan liksom... I Sverige så har du, om du bor i Irak eller Iran och du är någon känd affärsman eller någon höjdare och så hamnar du i Sverige, du är nobody, du sitter i en, du är längst ner på trappstegen. Är du med?
Absolut. Man drar ju under mattan för dem, och inte bara med att de inte kan jobba och försörja sig för att det är svårt att komma in.
Ja.
Du tar ifrån dem deras mandat att uppfostra sina barn.
Ja, du har ingen värdighet heller i Sverige. Ja.
Det stämmer att majoriteten av dem som begår de här brotten är födda här. Det är inte första generationen.
Nej, de är födda här.
Nej, precis. De är födda.
Ja.
För har du, är du född i ett annat land och kanske du är 10-12 års åldern och kommer från Syrien till Sverige. Men då har du hunnit få den här kulturen från Syrien. Att ja, du ska inte stjäla eller vara kaxig mot äldre, utan bete dig ordentligt och liksom så här, vara uppfostrad. Så de tror jag inte, det vore konstigt om de skulle hamna i samma...
Det där skulle jag vilja se någon göra en beräkning på. Fertilitet kopplat med risken för neuropsykiatriska sjukdomar som ger impulsproblem. Och se om det finns någon korrelation mellan det och brottsvåg. För att om det finns det, då kan det potentiellt innebära att ja, men det är en fabrik som bara producerar. Landet Sverige har blivit en fabrik som bara spottar ur sig impulslösa, identitetslösa våldsverkare.
Då är det en slump då att det har blivit just Sverige?
Nej, det är inte en slump. Det är inte en slump, men problemet är större än beståndsdelarna. Det kommer inte gå att studera alla beståndsdelarna och kunna lista ut lösningen på hela problemet. Problemet är för komplext för
jag
det.
Jag har också ett annat uppslag som jag har tänkt på många gånger i vårt område som jag tror inte det har pratats tillräckligt mycket om. Om det är en person eller en ungdom, låt oss säga vars föräldrar typ misshandlar mamman så att familjen behöver ha skyddat boende eller liksom flytta från ett visst område. Det är inte omöjligt att de placerar familjen i ett annat utsatt område. Och låt oss säga att du är 13-14 år, blir flyttad, du har haft problem hemma med din familj, din pappa har slagit dig och sen kommer
wait, just a second. They move them to another.
Ja.
You thought of...
Ja.
It's like det här är... okay, you don't like those patrullan. We have who's behind you. Go join them. Try this team.
Alltså.
What the fuck?
Alltså du skrattar åt det, men det här är ett större problem än jag tror vad det har uppmärksammats. Jag tror att branschtidningen har skrivit om det. Det kallas för social dumpning. Kommunerna tar ju inte ansvar för vart de placerar sina barn. Så de skiter fullständigt. De skiter i att det är Tens eller Rinkeby som de har en familj som vill ta emot en unge. Utan de placerar dem.
Jens och jag skrev om det här för Bulletin, vår enda artikel om social dumpning.
Mm.
Då var vi uppe i Norrland, i Östersund. Då är det en familj som kommer från södra Sverige som kommunen har bara satt i en taxi och bara kört dem högst upp i norr. Men, och bara dumpat dem.
Vad var det för familj?
De var en afrikansk land, typ Gambia eller något. Men, och bara dumpat dem i en håla i Norrland.
Men det är ju bra att det är en håla, att det inte är ett särskilt utsatt
område. I think they should like move them all the way up to Kiruna. Like they have precious metals over there.
Jag vet i
vad kommer samerna bli ästigare då eller?
Vad ska de göra med precious metals?
Well, they can mine. Mine.
Du har ju afrikaner som gräver precious metals, yes, i Afrika. Då kan de väl göra det i Kiruna.
But there is something I have to say that I have kind of changed my mind a bit in some question that was giving me hope before.
Mm-hmm.
Legalization of cannabis. It does not seem... I have become less certain that it can be a good solution because it seems that the data is coming out saying that the effect on the black market was not really as, you know, as severe as one would have thought.
But and the effect made... on people's happiness was...
Yeah, but but these are two separate questions. I was thinking that maybe it would really like annihilate the income of the gangs. But it seems because of regulations and restrictions on cultivation and sales and taxation, that basically the black market is able to compete. And I was thinking before, because even some other people, they said, but you know, alcohol like moonshine is still being sold, but it's not as popular. Yeah, but there you have like, it's very different. Like it's apples and oranges, because with moonshine, first of all, the quality, quality and the safety, it's lower than what you can have on the market. But with weed, it's actually, I've gone into Reddit and like was reading how it is like in the US and Canada and so on. They say, well, you know, the black market weed is half the price and better quality than this in the dispensary.
Och man kan inte odla fel så att den blir farlig.
Exactly, yeah. And it's better quality even, because the dispensaries are trying to like basically cut on their expenses to make more profit with the taxation and stuff.
Just det skatten ställer till det.
Vilka länder var det? Kommer du ihåg?
It was, I think, in some states in the US that the results were...
Okay, varför skattebefriade då?
Vilka är det som köper cannabis i Sverige? Alltså generellt?
Alla samhällsklasser.
Alla. Everyone. Det är inte knutet till någon...
It's not cocaine.
Okej, okay, om
vilka
vi tar...
köper det mer?
Ja, exakt. Är det någon grupp som konsumerar cannabis mer? För
jag springer på cannabis alltså i alla... Alltså, det finns ingen så här du kan pinpointa.
Att det används av alla är en sak, men olika grupper kan ha olika konsumtioner.
Även i alla samhällsklasser så finns det folk som konsumerar dagligen och någon som bara gör det någon gång ibland.
Ja, om vi tar ett land som Sverige... som ändå har en ganska stark medelklass. Kanske inte år 2022 och nu, men generellt. Okej? Okay? Jag tror inte att de kommer att gå till svarta marknaden om det börjar säljas på Systembolaget.
Well, I don't agree.
Jag tror att de kommer att vilja inte riskera att gå till svarta marknaden och bli tagen av polis, utan de betalar gärna lite mer skatt och köper det på systemet och slipper huvudvärken.
It depends, because like if you are someone who smokes regularly and smokes a lot, for example, and you have a difference between like one gram is being sold on the black market for 100, and if you get it like from the legal market you get it for 200 something, I think you'll be like, well, I know already.
Du säger så här, jag tror Mustafa har en poäng, inte om det är medelklass svensk.
Ja, notera en sak. Det var väldigt poppis med smuggelsig för 15 år sedan. 10 år sedan, 15 år sedan. Det var medelklassen som köpte. För alla de som stod och kedjerökte, det var ju... arbetarklassen hade ju sällan råd att kedjeröka. Det krävdes att du hade lite inkomst. Om du inte la hela sosbidraget på gula bländ, det var ju de som gjorde det med ju. Men det är klart, fanns det då, kunde få en limpa cig för halva priset. Det gick ju som smör.
But it's also, we're not talking about like 0 or 100, you know? So it will reduce the black market, yes. But I don't think it will lead to its annihilation. I don't think so. Not anymore.
Nej, men det är väl inte det vi heller pratar om.
Alltså, well, I was like thinking that maybe the illegal market would outcompete the black market totally when it comes to just cannabis, only cannabis.
Kanske det gör det.
Well, it looks like it's actually the other way around. It looks like the black market is outcompeting the legal market. But here in Sweden, since it would be maybe Systembolaget or something, it's not a private enterprise, then maybe it cannot be outcompeted by the black market.
Ja, vi har infrastruktur för det. Och i USA mellan delstater... Det är skillnad på att smuggla. Om du är en black market operatör i en stat där det är olagligt, då kan du operera i en laglig stat och skiffla ut. Sant. Så det är en massa sådana grejer.
Ja, but one of the in documentary there was an utredare. Jag kommer inte ihåg vad
Caroline
hon heter.
Caroline Asplund.
Ja, she was good. She was saying, well, she doesn't think it's right that the police is all the time like blaming others. She said like uppklarningsgraden är för låg, and it's like it makes no difference if like the om det är hårdare straff om uppklarningsgraden är så låg.
Nej, hon är inte. Är inte hon också inne på att
just när man jobbar med utreder mord, att du kan inte sätta vilken polis som helst på mordutredning, utan man måste ha gedigen erfarenhet av utredningen.
Typ Peter Springare, men han var ju obekväm.
Mm, typ så.
Alltså han är gubbe med sina utspel, men han är fan inte dålig som polis. Han är jävligt rutinerad och erfaren, men han kan bara inte hålla käften mot sina chefer. Mm. Det var därför han inte platsade.
Men att när det sker så pass många mord så finns det inte tillräckligt många rutinerade mordutredare, och då hamnar de här utredningarna på oerfarna, och då kan man egentligen fucka upp utredningarna.
Ja.
Har ni hört uttrycket "det börjar med en ål och slutar med en silverskål"?
Nej, uppfann du den nyss eller?
Ja, det gjorde jag.
Ja. Försöker du säga något här?
Jag ser att det trendade på Twitter att det var någonting med ålfisk eller någonting. Jag tänkte så här, det här måste vara ett skämt. Det kan inte vara på allvar att någon börjar prata om att det är seriöst brott att tjuvfiska. Jag har aldrig hört att det skulle vara ett problem.
Jo, det är en jättegrej.
This country is sick. Like, during this like våldsvåg, it was the number one trending on Twitter.
Mm.
PM Nilsson.
Men vet du varför det här blir så stort? Därför att i Sverige så är vi väldigt duktiga på att hantera sånt här. Alltså Toblerone-skandaler, någon som inte har betalat tv-licens, någon som har tjuvfiskat, det är vi bra på. Vi har erfarenhet av det, vi vet hur vi ska göra. Vi vet inte hur vi ska göra med 14-åringar som åker runt med automatvapen.
Jag vet hur man ska göra med dem.
Jag vet,
vi vet att alla du vet. Mm. Vad du vill säga.
But actually, that's a good point and I agree. When do we think that the country will basically adapt and will know how to deal with this?
Vi gör ju det typ nu, alltså att det är bara
given up.
Vadå med ålfiske?
Nej. This is already
det här nu. Är det någon som vill prata om bakgrunden till ålfiske? Jag har inte tänkt med från början.
Ja, men det är ju Ulf Kristerssons heter det statssekreterare.
Statssekreterare. Mm.
Som under 2021 blev tagen för att tjuvfiskat ål.
Hur alltså, är det ens möjligt? Färskt? Hur är det ens möjligt? Hur kan man bli ertappad för tjuvfiske av ål?
Ja,
alltså, står det polis där?
Men de har sådana... Det är
länsstyrelsen. They saw the nets.
Alltså när jag var liten så var vi ute och tjuvfiske. Ja, det var ju det värsta man kunde åka dit.
Ål
är extra känsligt.
Ja, du måste ha en licens för just ål för att kunna fiska det.
Det är som tv-licens, men du måste ha det för fiske också.
Nej, men alltså för just ål så finns det de som har det.
Jo, man måste ha ållicens.
Ja, men hur som helst. Men han blev tagen och så sa han att han inte alls hade gjort det. Att han hade hittat de 11 ålen. Och så...
Han låter som en kille i förorten. Ja. Jag hittade dem. Det var en snubbe som kom förbi och gav mig ålen.
But is there some animal understanding, like, or has Socialdemokraterna been like really overreacting, or is this the normal reaction?
Det är ett politiskt spel. De vill ju sabba för Kristersson.
De är i opposition. Det är deras jobb att gå in och
markera. Ja, men out of Swedish perspective, is this something really that big?
Ja, det är det.
Det är inte svenskarna är inte sådär superupprörda över ålfisket i sig. För medelsvensson drar av grejer på företaget. Men inte, de småmyglar hela tiden. Det är svensk kultur. Men du som politiker och högt uppe där, det är ju ni som stiftar lagen. Ni ska ju leva som ni lär. Mm. Och du vet, och är det någon som då blir tappad med att han tar med fan en människa och inte politisk broiler, då jävla ska det hamras och hackas
om
det.
Om de får PM Nilsson avgå, då blir det ju 1-0 till sossarna där. Ja. Och så kan de i varje debatt ta upp det att hur ska ni stå i regeringsmakt och prata om kriminalitet när er egen statssekreterare avgått för att begått brott?
Ja, när ni ens inte kan hålla koll på ett jävla ålahuvud.
Det är ett politiskt spel. Jag hade blivit väldigt förvånad om sossarna inte hade... Om sossarna hade varit helt tysta och inte gått ut och sagt något, då hade jag bara, vad fan vad dåliga ni i opposition.
Fast det är pinsamt. Då måste det. Till ålfiske. Det är ju inte liksom...
Det spelar ingen roll.
Men, måste det. Men, om vi nu hade haft en statsminister som hade lite kojones, så hade han ju gjort som sossarna gör. Sketit fullständigt fan i att han har fiskat ål och inte brytt sig. Lagt upp en bild på sig själv i sociala medier där han äter ål. Bara för att markera mot sossarna att vi bryr oss inte. För det är vad sossarna hade gjort. Det är så sossarna hade gjort när Moderaterna var i opposition. De hade inte brytt sig ett jävla skit.
Nej.
Nej. Och det är det hela grejen. Problemet är att sossarna vet att Moderaterna vad är det gal man brukar kalla honom för, Kristersson, den där figuren i
Milfaus. Milhouse.
Milfaus.
Fan, det är ju inte
varför ska någon heta Milfaus?
Milhouse.
Ja, men varför ska någon heta Milfaus? Vad är poängen med att heta Milfaus?
You think about Milfs?
Jag vet.
Fel Milhouse. Men var det Milhouse du tänkte på?
Ja, exakt. Ja. Då ser jag honom som en Milhouse. Att nudgar vi honom, bara mobbar honom lite, så kommer han vika sig. Okay, det var ju samma syn på honom som Erdogan har.
But if we go back to this whole thing with criminality, where do you think, like, if one, this is a serious question, if one is now thinking about, like, okay, I want to move to an area that probably would be, you know, quite chill for the upcoming 20 years. 10 years. Give me something. Where would that area be? Where
I Sverige.
Ja, norra
Sverige.
Stockholm.
Ja, norra Sverige.
Norra Sverige.
Kiruna.
Ja, Kiruna. Okay. De har byggt en helt ny stad där. Det är jättefint där.
Okej, Stockholm.
Stockholm, ja, alltså då är det skärgården. Ja, skärgården. Alltså, där vid Djurgården.
I'm thinking like if one wants to...
Han vill ha en safe space i Sverige.
Jaha, utanför Bil, Irak. Jävligt schysst område. Jaha, i Sverige. Ja, då var det värre.
Vem då?
Allt där det är kallt, fast okej, du vill vara i Stockholm. Djursholm, men då får du spara pengar.
Skärgården tror jag också på. Gärna en ö. Då kommer det bara vara problem under sommaren.
Mm. Oh, well.
Det hände en intressant grej för mig i helgen. Jag och Ashkan, vi var ju bjudna till Kesar. Mm. På tal om att man inte kan värja sig för problem någonstans. Vi är på väg, jag och en av min nya sambo. Vi är... Chang, du ska träffa henne någon gång. Hon är skön.
Jaha.
Ja, hon är från Skåne. Hon vill träffa henne.
Bra.
Vi är på väg till Kesar som bor mitt inne i stan. Och så går vi upp för ett par trappor i centrala stan. Och när vi håller på att gå upp för trapporna, vet du vad som händer? Någon jävel häller någon jävla fucking vätska på oss. Alltså från ovanför trapporna. Jag tror först att det är någon som kissar på oss. På riktigt. Så när jag går upp så möter jag tre ungdomar. Ah, jag såg att de var somalier. Och jag bara lackar totalt.
För att de var somalier?
Nej, för att jag trodde faktiskt på riktigt att det var någon som skulle ha kissat på mig. För det rann över liksom i huvudet, jackan. Men så såg jag att han höll en mugg i handen.
De kanske trodde det var en rappare.
Eller något sånt där, med saft. Så vad fan ska man göra? Alltså jag står där och konfronterar den här killen. Jag är skitförbannad. Men vad fan ska jag göra? Vad kan jag göra?
Men hade de hällt med flit eller bara råkat spilla?
Nej, han hade medvetet hällt ut. Men han hade tänkt på att nedanför trappen så står någon annan person där som kan få det här på sig. Han var så jävla nonchalant.
Vad sa han då?
Du bara ge honom stryk.
Först så försökte han skylla ifrån så att det var inte han. Men så såg jag att det var han som höll i den här plastglaset med någon form av saftliknande grej. Hans kompis skulle tjafsa emot så öj, röm inte. För jag höll fast, eller jag höll blockera båda två samtidigt. Och jag, alltså, spontant så ville jag bara lyfta dem och bara slänga dem ner för trappen. Så insåg, nej, det går inte.
Vadå att det går?
Jag kan inte bara ta... De är tunna och små. Om jag lyfter... Jag kommer få problem. Det kommer,
hur gamla var de?
Ja, de kanske var runt 18, 19.
Nej, 18, 19. Men du har klarat att de trillar ner i en trappa.
Var inte du med?
Nej. Jag var redan framme.
Du ska ju gå fram som den här turken. Vem var det? Vem var det som kastade? Säg vem det fucking var.
Det var så, exakt så.
Vad sa din sambo?
Hon var på väg att backa upp. Men hon sa så här, hade det varit i Malmö, jag hade bara tagit dem och kastat dem ner för trappen.
Ja, hon är i Skåning.
Ja. Men alltså, där jag hamnade är att det går inte att göra någonting. Det går inte att göra någonting. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte använda våld.
Nej, för du är ju inte polis.
Nej, men det har inte med polis att göra. Även om jag är liksom civilperson eller hur som helst, så spelar det ingen roll.
När jag var 15 bast, direkt när man tittade snett mot en polis så fick man fan en örfil. Så var den jag växte upp. Du kunde inte hålla på och tjafsa med
dem. Men det är inte så nu, Kjärn.
Men vad har hänt?
Växt upp och blivit vuxna.
Ja, jag ser. Det går jävligt bra.
Ja, det går skitbra.
Fantastiskt.
Och du vet aldrig, i dagens Sverige, om du stöter på tre pers som har sånt beteende, Du kan inte betta på att de inte har något på sig, de attackerar dig med någonting.
Fan, man kan dra fram ett vapen och bara skjuta dig.
Ja, exakt. Eller hugga dig. Ja. Den risken finns.
Och man måste ju alltid beakta numerären. Alltså, hade det varit en person, okej. Okay. Hade det varit två personer, okej. Okay. Men tre personer, det är alltså taktiskt sett så är det... Så är det,
ja, och du står också vid en trapp. Så ja, det kan vara du som flyger ner.
Ja, exakt.
Är det värt att få en jävla nack...
Alltså taktiskt, så här tre grabbar åt dem bast. Så när du har sänkt den första så kommer de andra backa och skita på sig.
Det behöver inte vara, för när du håller på att sänka den andra så kan du få en kickspark i ryggen. Precis som kollegorna har fått i andra områden.
Nej, du ska aldrig ha någon bakom dig. Nej, du måste ha någon som håller din rygg.
Ja, men om det är tre personer som är runt omkring dig, hur gör du då?
But wait, wait, what would be the point of hitting them då?
För att du vill bara statuera exempel.
Men de gjorde kanske inte det med flit.
De gjorde inte det med flit, men det är det här nonchalanta beteendet. Ja. Okej, om de är i förorten, men nu har jag klätt mig fint. Jag är där med min sambo, jag ska träffa Ashkan och Lo. Vi ska på finfest. Jag vill inte ha saft eller kiss på mig.
Ja, och det går inte att göra någonting. Okay.
Det går inte att göra någonting. Det är Sverige. Hade
det
varit
Sverige.
Det hade varit i Egypten så hade man kanske kunnat göra någonting.
Piska dem lite på gatan och sådär. Vilket land ska man flytta till då?
Danmark.
Yeah,
men det, alltså, jag vill inte se mina barn börja prata danska. Någon jävla gräns får det vara.
Det är bättre än norska i alla fall. Och du pratar ju typ danska.
Alltså om det bara kunde bli fred i Ukraina. Fatt och jävla nice hade varit att bo nere i Odessa. Alltså det hade varit fucking drömmen.
Fast deras grannland är ett helt utsatt område som kan komma och hugga dem när som helst.
Nah, det lugnar sig. De kommer inte bråka i all tid och i evighet.
Det är två syskon som...
Ja, men det är lite... Alltså, nu är det kukmätartävling, styrkmätare. Ja, det är ju framförallt mellan NATO och Ryssland. Det är NATO. Nu ska de dra in Leopard 2-stridsvagnar och jag vet att det är surra som Abrams kanske. Och...
Did Germany agree to providing the... Thanks, eller?
Jag har inte hört, alltså de har stretat emot tyskarna och jag vet inte, men det verkar som att jag uppfattar det som att leopardvagnar är på väg till Ukraina som jag förstått det, men jag vet inte. Mm. Sverige skickar sina Archer, de här artilleriet som är byggt på den här hjullastan från Volvo. Så vi får se, men av det jag sett hittills i mängden material som skickas ner, det är ju inte tillräckligt för att stoppa ryssarna. Det ser det ju fan inte ut att vara. Så att man vill väl göra det till en dyrköpt seger för ryssarna, som det ser ut just nu.
Russia is always like, it seems to be resorting to the military weapon it has been resorting to the whole time across history.
Artillery.
No.
Cannon
fodder.
Förlåt om jag avbryter er map-stund. Det slog mig en sak.
Men.
Det här med kriminalitet och allt det här. Ja. Jag tror Socialdemokraterna är lösningen på det här problemet. På riktigt.
Nu är det 4D-schack och galaxierna på samma gång.
Nej, jag säger inte att de har medvetet planerat för det här. Men invandringsfrågan är ju mer eller mindre konsensus-ish nu. Eller hur? Typ. Ja. Vi behöver strypa den, vi har inte plats, bla bla. Så våldsvågen vi ser i Sverige, det är en inhemskt problem.
Ja.
Det är saker som finns redan i Sverige som producerar den här våldsvågen.
Ja, okay.
En av attackvinklarna är fertilitetsfrågan. Och att uppfostra medborgare och skjutsa in dem i det här svenska tänket.
Du tänker Vaken och Myrdal och 30-talet.
Ja, men det är bara de som har den erfarenheten. Det är bara de som har... Högerpartiet skulle aldrig kunna gå i en sån linje, för det går emot liberala principer och bla bla bla.
Det är därför jag är en smyg.
Är det så här en nazist blir till, eller?
Nej, men säg vad du vill, men sosse. Det är faktiskt så det ligger till. Om det är någon som kan göra det som har en erfarenhet av det, då
så
är det sossarna.
Ni tänker att sossarna har fått tag i det här, tvångssterilisera folk i förorterna och ha ett statligt...
Inte till en början. Först så pratar man och man förhandlar.
Och sen kommer skalpellen fram.
Alltså en lösning, det är ju faktiskt att kastrera de här kriminella på en gång så att de inte skaffar barn.
They don't even know how to catch them and put them in prison. They will castrate them. This is like 10 steps.
Kan man inte ringa? Fånga gör vi ju, men det är ju bara att vi släpper tillbaka.
Kan man inte ringa kommunjägaren då?
Kommunjägaren? Vem är det?
Vet inte vad kommunjägare gör.
Nej. Ja, ah, de här som letar fåglar och grejer och skjuter.
Ja.
Vilt.
Ja.
Nej, men på riktigt, det här är nu inhemskt. Vi kan strypa hur mycket invandring vi vill. Det här kommer fortsätta produceras. Identitetslösa människor med en överrepresentation av neuropsykiatriska problem.
Yeah.
Det är vård, det är socialstyrelse, det är socialingenjörskap.
Yep.
Det är bara sossarna som har en historia där de kan gå ut med sådana förslag utan att göra sina väljare besvikna.
En stark stat som pekar med hela handen och tvingar människor att skärpa till sig.
Yeah, but there's another thing though. Or we have to wait it out. We have to wait it out because fertility rate declines. It's declining. So you like you will not like the this generation will not have the same fertility rate as the previous one. It is like in this sense it's going down. And you don't need much intervention for that really.
Men det är inte bara det. Fertilitetsgrejen är en grej. Du river ner alla områden.
Where will you put the people?
Man sprider ut dem. Det finns kommuner uppe i Norrland.
Ja, vad medelklassen kommer bli glad.
Nej, men inte bland oss, håller jag på att säga.
Nej, men var ska du sprida ut dem?
I Norrland, i de här hålorna, och så ser man till att de får schyssta bostäder, de bor inte för trångt, barnen går i skolan.
But actually this is a good, like, why are they not sending them to really up north?
Det kan också säga att de kommer frivilligt flytta tillbaka för de vill bo själva nära sina släkt
och vänner. Och så säger man så här, ni får bo här och då får ni hjälp från staten att klara er.
Ja.
Men om ni inte vill bo här, då klarar ni helt själva.
Ja, varför inte?
Om vi ändå ska bygga nya bostäder i Norrland så är det väl, du kan väl bygga nya bostäder i Somaliland för en tiondel av priset.
We have to mine Kiruna!
Ja, men tror du verkligen... Vi har alltså vet du vilken jävla industriprocess det handlar om? Du måste åtminstone ha en gymnasial utbildning i naturteknik.
Du Mustafa, du ser lite trött ut. Hur har helgen varit?
Jag har varit i Frankrike med Gamman.
Berätta mer.
Vi var i Paris och i Marseille.
Mm. Varför betalade ni för deras demonstrationstillstånd?
Nej, gjorde vi inte.
Berätta, hur var Marseille?
Varför förnekar du att ni betalade för... Jag har blivit reporter på ETC nu, så jag måste klämma åt dig.
Hur var Marseille?
Alltså, vi var ju i Marseille för att skildra hur de har det med utanförskapet och gängkriminaliteten.
På franska rivieran.
Och när vi är där så bara notiser efter notiser om sprängningar och skjutningar i Sverige.
Mm. They're looking at you, aren't you from Stockholm?
Ja, det var så surrealistiskt att vi bara, alltså vi är här för att se hur det är där, men på hemmaplan har vi massor och vi åkte till, de har ju olika utsatta områden som är alltså jävligt illa där. De kallar det för 13, 14, 15, 16 distrikten eller Aromanda, någon sånt där. Alltså det är dark där.
Där ger sig väl inte polisen in, va?
Nej.
Det är så att polisen åker inte in där.
Åkte ni typ in? Inte. Gamman och jag gick dit.
Ni gjorde det?
Alltså vi, efter att typ 5-6 taxibilar nekade oss så hittade vi till slut en som körde dit oss. Men han bara, jag släpper vid busshållplatsen sen sticker jag liksom. Så vi gick av och jag bara, alltså Jens, det här är en jävla chansning vi gör nu. Man tog på sig luvan. Och så bara, vi gick in i området.
Men ni kan ju inte franska.
Nej.
Vilken jävla CP-skalla.
Hade ni ingen kontakt där i Marseille?
Nej, det här är grejen. Vi har i månader försökt få kontakt med Marseille-polisen. Inte fått tag på någon. Eller vi har fått tag på någon, men de är förbjudna att prata med journalister. Mm. Så de får inte.
De är ju som i Sverige typ.
Hur var i Paris då?
Så vi kommer in i det här området då. Och det första vi ser, det är unga killar med skidmasker som står liksom vid utkanten av området, vid olika, alltså när man kan köra in i områdena. Ja, de står och vaktar.
Just det, är så här, de kollar alla som passerar in och ut. Exakt. För att rapportera in.
Och de här områdena, det är inte som du vet Rinkeby, Husby, Tensta, att du kommer med tåget till en torg. Utan du släpps mitt ut i ingenstans och så går du till det här området. Så de ser ju från första början vilka som kommer in och ut. Men de här killarna, de stod där med skidmasker och det är deras jobb. De står där och får månadslön.
Wait. I want to ask you about something. How did you feel? Did you get an adrenaline rush?
Ja.
Yeah?
Så både Jens och jag, när vi hade liksom gått in då bara shit, nu är vi inne. Så nu måste vi fortsätta gå för att komma på andra sidan. Och vi vet inte
så
bara...
ni gick förbi de här vakterna?
Ja, ja, vi gick förbi.
Och bara... de sa inget till er?
De tittade väldigt misstänksamt på oss. Men Jens tog på sig luvan och bara gick. Och jag bara gick efter honom. Och de började följa efter oss. Och jag sa, jag bara, Jens, de följer efter oss. Och då började vi gå ännu fortare. Så kom vi till någon parkområde. Det här är mitt på ljusa dagen, så vi är inte så dumma.
And you're like, yo, I'm from Afghanistan, Taliban, you know?
Ja, precis. Och du vet, i det här området, du vet i The Wire, där de sitter på den här soffan. Det förtöljer soffor.
Utomhus?
Utomhus, där de sitter och liksom chillar. Fast de...
What's the temperature there?
Nu i Marseille var det 7-8 grader. Det blåser ganska mycket.
Öppen planlösning.
Så de började följa lite efter oss. Och så du vet, på vägen möter vi andra. Och de ser ju direkt att ni har inte hemma här.
Nej.
Vad gör ni här? Så vi bara fortsätter gå genom parkområdet. Och till slut så, du vet. När vi pratade med de som jobbar på hotellet. När jag pratade med franska ambassadören här i Stockholm. Vi pratade med folk på restauranger. Vi ska åka till den här 13, 14, 15 distrikten. Och de sa så här, varför? Och nummer två, om ni vill åka dit, prata inte med de som bor där. Alltså ställ inga frågor, prata inte med dem. För gör ni det, då blir det problem direkt. Mm. Och det är liksom 4-5 oberoende källor som bara, prata inte med dem. Så vi var så här, vi måste ändå åka dit. Så det är väldigt svårt att bedriva journalistik när du inte kan prata med människor.
Men god, man kunde väl inte hålla käften?
Exakt. Så vi kommer till några killar som har problem med sin bil. Alltså varannan bil där, hjulen är borta. Så det är några som står och jobbar med och Jens bara, hello, you need some help? Och jag bara, nej Jens. Och han kommer på sig själv att okej, vi kanske inte ska typ få kontakt. Och de tittar lite snett på oss och vi fortsätter att bara gå typ. Men det var ett läskigt. Det var ett läskigt för polisen går inte in där hur som helst. Och de här områdena är lämnade lite åt sitt öde.
Det är så enkelt vi kommer bli.
Det var därför vi åkte dit. Om Marseille är framtiden. Men vet ni hur många dödsskjutningar de hade 2022? 33.
I Marseille eller Frankrike?
Vänta, så vi är framtiden?
Exakt. Så vi hade ju 66, va?
I hela landet.
Ja, hela landet. Nice. Men fast de flesta var ju i Stockholm. Ja.
Hur många bor det i Marseille?
Strax under 1 miljon.
Mm. Hade de 30, vad sa, hur många skjutningar?
33.
Ja, det är mycket. 33. De har något som de kallar för en ny trend som pågår där.
Men pratar du skjutningar eller skjutningar där någon har dött?
Nej, alltså där någon har dött.
Ja, okej, okay, ja.
De har något som de kallar för Marseille grill. Och det går ut på att de jagar de som de ska döda och så låser de in dem i bilen och tänder bilen.
Fuck.
Och det är en mångmiljardindustri, drogerna där. Men mycket påminner om Sverige, väldigt mycket. Skillnaden är bara att när du är där, vi åkte ju runt med buss i området och taxi och sådär. Polisen är där. De står med backaklavor.
Balaklava.
Balaklava och MP5-er i händerna. Och du vet, de signalerar typ att jävlas inte med oss. Och så
varför tror du att de har balaklava på sig?
Jag tror att de inte vill visa vilka de är.
Varför skulle man inte vilja...
Alltså, du vet
när det...
Och varför skulle de inte vilja visa vilka de är då?
För då kommer du säkert bli... jagade eller ja.
Så hur är tryggheten då ändå om man ändå behöver maskera sig?
Svenska poliser gör dock
tryggheten.
Om du som polis ska behöva utföra ditt uppdrag och maskera dig, vad signalerar det?
Ja, att det är inte så tryggt där. Ja, jag håller med, men jag tror nog att vi är på väg.
Wait, is it like 30 something just in Marseille?
Ja, bara in Marseille.
So they are worse.
Det var 33 dödsskjutningar.
I Marseille jämfört med Sverige.
De skjutningarna vi hade, det var ju Stockholmsområdet ju. Alltså majoriteten var i Stockholmsområdet förra året.
Ja, det var lite överallt.
Malmö är majoriteten, ganska mycket. Göteborg är hyfsat lugnt.
And you said like what's the population lugnt. There?
Nu vill jag inte ha helt fel, men
jag tror att det är någon miljon. Men hur säker är du på att alla dödsskjutningar rapporteras där? För det låter lite hermetiskt till mord som sker innanför detta området. Hamnar alla ute i polisens kännedom?
Ja, mord kommer
860 000 mord. Ja.
Mord har ju en förmåga att någon dör och någon ska ta hand om kroppen, och då kommer det fram att det är personen är mördad av skott, så det kommer till polisens kännedom.
Någonting som slog mig när vi var där, jag var inne och kollade på Vice. Vice är de är fan duktiga alltså. De
har varit i de här ställena.
Ja, de har varit i Marseille såklart. Men de gör bra reportage alltså. Det är typ 10 minuter, en kvart, och så är de i Afghanistan, i Frankrike, allt du kan tänka dig. Men då är de med Marseille. Och så pratar de med drug lords och polisen och allt där. Och så du vet, de pratar om den här Marseille-grill och alla som har dött och hur det ser ut i de här områdena och hur de står och håller utkik. De träffar en snubbe som jobbar heltid med det. Han går upp 5 på morgonen, kommer till sin post. Han bara, jag älskar de tidiga morgnarna. Jag njuter av mitt kaffe. Sen står jag och håller utkik.
Var det polis eller var det...
Nej, alltså en sån som jobbar för de här drogkartellerna. Men då läser jag kommentarerna under den här Vice YouTube-klippet. Och då är det amerikanare som skriver, det är lite gulligt att ni säger att det här är Europas dödligaste stad, för Marseille är Europas dödligaste stad med 33 skjutningar eller döda per år. De skriver så här, 33... Det är en helg i Baltimore och Philadelphia och Chicago. Och då går jag in och kollar statistiken där. Baltimore har 300-350 mord per år. Och befolkning på cirka 700 000. Chicago har 700-800 mord per år. Cirka nästan 2 miljoner. Och du vet, och det slog mig att shit, vi i Sverige... Vi har gått ifrån att säga så här i början. Ja, men vi är inte som Frankrike i alla fall. Du vet, de har ju problem med andra generationen där. Så vi har inte problem med andra generationen. Nu har vi det. Så snart nu när vi är i kapp Frankrike, så kommer våra politiker eller de som inte vill prata om det på allvar säga, ja, men vi är inte som
Baltimore.
Vi är inte som Baltimore i alla fall. De har ju fan 350 mord per år. Och inte som Chicago och Philadelphia. Och snart kommer vi säga kanske, va? Vi är inte som favelan i...
Nej, men så, exakt så säger poliserna. Vi har ju ett samarbete just nu med Colombia. Så då åker ju...
det är så.
Och det är exakt, det är
från Växjö.
Jag tror det är en sida-projekt där svensk polis samarbetar med Colombia och deras polis för att försöka få dem att bli bättre. Och då refererar de exakt så här. Ja, vi har det väldigt bra, för i Colombia sker det så här många mord. Mm. Exakt så de säger.
Är det svenska poliser som utbildar colombianska?
Ja. Just det, förebyggande arbete.
Ja, men alltså det här är...
För att i Sverige är så bra föredöme.
I förhållandevis med Colombia så är de jävligt bra föredöme.
Men ja.
Ja.
Men tänk om en ny generation i Sverige som växer upp. De kommer inte ha en aning om hur Sverige eller hur Stockholm och våra städer var förr. Utan vi kommer säga så här, men det är inte som Baltimore i alla fall.
Är det spanska solkusten man ska flytta till?
Nej, det är ju där de är kriminella. De åker ju fan på semester där ju.
Det är oftast but they don't shoot there.
Jo, de skjuter varandra också ju. De har ju fan gripit.
Men spanjorerna kommer nog slå ner mycket hårdare, för spanjorerna känner ju flis på att svenskarna kommer ner. Du skrämmer det bort, och du kaosbabbar som skrämmer bort svenskar. Det där kommer de nog agera mot.
För jag såg ett reportage, den är från typ 2009 eller någonting. Det handlar om svenskar som för länge sedan, alltså kanske 20 år sedan eller någonting, förtidspensionerade sig själva. Så de fick kanske 6,5 i pension. Och så åkte de till någonstans i Spanien. Jag kommer inte ihåg vad staden heter.
Torre Växjö säkert.
Ja, jag tror det var det. Och de är låginkomsttagare. Men de kunde leva hyfsat där. Men de var ju fattiga relativt de andra i Spanien. De kunde barely klara sig. Sen får de här människorna barn i Spanien. För de förtidspensionerar ju sig. Mm. Så de är fortfarande fertila. Så de får barn. De här svenska kidsen som är födda, som är barn till förtidspensionerade fattiga svenskar i Torrevieja, de hänger på torget, liksom fett kaxiga, går och bråkar,
rånar. Va? Börjar prata arabiska.
Nej, de pratar spanska med svensk brytning, men de kan inte prata ordentligt svenska.
Det där är en jättekänd dokumentär. De kallas för ljusskallarna.
Sueco. Istället för svartskallar. Ja, alltså, ljusskallarna.
Av spanjorerna.
Nej, varför har jag inte sett detta? Ja, det... Kan de svenska, de ungarna?
De bryter på svenska. Ja. De kan inte ordentligt svenska.
Alltså, det är en inverterad version av förorten här.
Det skulle vara skitkul att träffa de kidsen.
Ska vi inte åka dit? Vi åker dit och träffar dem. Vad gör ni här?
Nej, de kommer ju att rita på svenska. Vad gör ni här?
Vad gör ni här?
Varför ni kommer från Stockholm? Vi kommer inte hålla oss för garv. Nej. Kommer bli tjafs. Jag kommer skjuta dig. Varför du pratar med mig sådär?
That would be a nice ending. Doesn't make any sense.
Fuck it, jag vill inte åka längre.
Får jag fråga, vilken är din favoritbutik när det gäller färghandel och så? Ja.
Jag har inte handlat några färger ännu.
Nej, men alltså typ virke och...
Då, just nu så handlar jag av Excelbygg.
Mm-hmm. Mm. Vad har de för någonting att erbjuda? Har de en bra service? Eller?
De har precis allt du kan tänka dig man kan behöva. Jag gick in till Excelbygg i Enköping. Sten och Son heter de, lokala butiken. Det är en sån här paraplyorganisation. Och gick fram till någon gubbe där som jobbar där och förklarade att...
Han väntar på att du ska fråga hur det går med hans målning. När han fick hjälp av någon som kom hem till honom.
Ja, just det, ja.
Från, hur var det nu? Gabrielssons måleri.
Lärde du dig bredspackla?
Ja, Mustafa, jag tänker att allt det här behöver du lära dig. För du ska flytta till ett hus. Och då måste du kunna fixa allting själv.
Rut och rot.
Nej, du kan inte bara köra rut och rot. Du måste bara lära dig att fixa.
Rut och rot. Och Idas pappa.
Ja, okej.
Okay. Idas pappa är jätteduktig på att snickra.
Men du måste kunna hjälpa till.
Det är klart jag ska hjälpa till. Jag ska stå där och hjälpa till.
Ja?
Han kan betala.
Make sandwiches, carry the stuff.
Han kan betala för det.
Ashkan, I wanted to ask you for something. It would be good for both of us. Remember our bet on Bitcoin?
Just
I was wondering if you can give me the 50,000 advance so that I can invest it in Bitcoin and split the profit with you. Because you're going to lose the bet anyways, you might as well make some money.
What was the bet?
At 2030 Bitcoin will be under $100.
Och sen kan jag med betta på den.
Och sen okej, vet du och jag kan göra en annan bet.
Jaha, okej.
Att innan 2035 så kommer Bitcoin vara under $1,000.
Så låter det missbrukare.
På 75 000.
Speljävlen har tagit tag i det.
Nej, jag har aldrig gamblat i mitt liv. 75 000, det här är första gången.
Ja, jag har redan åkt dit på det.
75 000, Bitcoin är under $1,000 år 2035.
Alltså, jag gör inte bet som är 12 år i framtiden.
Under how much?
1,000.
Mm.
Jag uppade dig på den dealen. Du sa nej.
Yeah, I know. I'm very content with the $100 deal. But you know, if you give me the money now, you will make way more than 50,000.
Hur mycket vad slog ni om?
50,000 spänn. Men år 2030 kommer inte 50,000 vara värt så mycket.
Nej, but if I invest it now.
Jo.
In Bitcoin.
It's up 38% year to date.
Ja.
Hur mycket är Bitcoin är ni nu?
It's like $23,000.
Vilken bankperson var det? Jag läste det idag. Som sa att inflationen har nått sin topp i Sverige. Vi kommer kunna klara det här utan recession. Och runt 2024 så har vi nått inflationsmålet utan att behöva gå igenom en recession. Och sen kommer vi börja tuffa på igen.
2024?
Nej, det kan vara verklighetsförankrat. Det kan vara. Alltså, hela den här grejen när man har gapat om bostadsbubblan och sånt där.
Som du inte har gjort.
Jo, det har jag gjort. Det är att risken för att vi hamnar i ett läge som 90-talet har varit högre än någon... Alltså, den har varit skrämmande hög, om jag uttrycker mig så. Men bara för att risken är hög betyder ju inte till 100% att det inträffar. Är du med? Det kan liksom ske. Poängen också med att gapa om det i tid med faran, det gör ju också att ju tidigare media kommer igång och folk pratar om det, då kommer folk tidigare ändra sitt konsumtionsmönster. Det i sig kommer ju också minska risken för att det också inträffar. Så du ska aldrig tolka in att ja, alltså det är ett logiskt felslut. Och tänk att men du sa att det är jätterisk att det här händer. Det händer ju inte. Nej, men just för att du pratade om det. Det är som, och det här var faktiskt Tino Sanandaji som lärde mig detta. Och en jävligt bra poäng. Man pratar om att ja, men folk gapar så mycket att de är så jävla otrygga i Sverige. Men tittar man på överfallsvåldtäkter, som exempel man mäter tjejer då som får svara på enkäten om de är rädda för att bli våldtagna. Det är inte alls, ökningen av våldtäkt har inte alls ökat i närheten av, om du tittar på ökningen av otrygghet. Så varför är de så otrygga? Det stämmer ju inte, siffrorna ger ju inte stöd för detta. Så sa Tino att nej, det är precis tvärtom, du måste fatta en sak. Om tjejer börjar bli mer otrygga för våldtäkter, då ändrar de sitt beteende. De undviker att gå hem ensamma, de tar alltid taxi, de åker inte kollektivt. De undviker alla platser där du skulle kunna bli överfallen och våldtagen. Det beteendet i sig ändrar ju risken för att det inträffar. Men du har ju förlorat din frihet på resans gång och sådär. Så att tryggheten är ju fortfarande korrekt mätt ju. Och det är samma här. Om det är risk att vi får en ekonomisk krasch, det är, du vet, du ska inte ta dyra lån, eller du vet, låna en mille extra bara för att bo på nionde våningen för att det är ett dumt beslut. Han är fan,
men jag lyssnar.
Okay. Ja, och börjar det pratas mer och mer om detta, att då kommer ju folk lugna ner sig med det här ju. Och så minskar vi mängden människor som blir sårbara.
They will start to be preemptively homeless.
Just go and live on the street.
Nej, men folk konsumtionsmönster.
Hela poängen är att slippa bo på gasen. Jag går och gör det frivilligt istället. At least I didn't collapse.
Ja. Ja, men det är ju, det är därför du ska alltid se, du en fara i sikte, så ju tidigare du varnar, ju lättare är det att undvika den. Så alla sådana som varnar för att om det här kan hända, eller det här ser vi på horisonten, är på väg att komma och sånt där, ju tidigare du vågar speak out about it och dra igång det och folk tittar närmare på det, ju lättare är det att undvika att hamna i den här skitsitsen. Och jag skulle inte säga att vi ska blåsa faran över, för det är långt ifrån faran över. Vi kan mycket väl, alltså vi har ett uppstuds nu, men det kan vända och gå ännu djupare ner om det stjärnorna står fel. Det finns fortfarande stora riskfaktorer. Konfrontationen i Ukraina skulle kunna eskalera och det skulle kunna få stora jävla konsekvenser, exempelvis.
Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin människa. Du har betalat biljet på klubb Gista Måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så är det möjligt för grabbarna att köpa kaffe latte ute på torget. Betalar kningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlandsguld på uteservering. Ibland. Dit bidrag gör grabbarna mycket glada. Dit stot gör Gista Måltid möjlig, helt enkelt. Tack, min vän.